Okej gänget, alltså har ni sett Mourinho senaste presskonferens?
Nej.
Alltså fy fan vad sjukt. Han är
alltså
tillbaks.
Är det classic Mourinho?
Alltså det är klassiskt citat efter klassiskt citat. Det är fy så fan. Jävla skönt att han är tillbaks.
Det här har man ju längtat efter.
Ska läsa upp, dem högt eller?
Ja, kör, det här, ja, för jag kan inte bära mig.
Nej, men de vann ju mot Burnley, eller
hur? Ja.
Och tog han ut och säger så här: en perfekt dag, inga skador, inga insläppta mål. Vi gjorde mål, vi spelade perfekt fotboll. Alltså...
Ja, okej. Men han kom sen då. Han måste ha sagt något mer.
Ja, absolut, absolut. Alltså det var ju skitbra.
Ja.
Det var ju skitbra. Men han sa mer liksom. Alltså sen sa han så här: jag tänker ge killarna en dag ledigt imorgon för det har de inte fått än.
Ja, okej.
Ja?
Ja.
Men vad är liksom de här
Var är Mourinho-citaten?
Ja,
vad mer? Okej, jag har ett till då. Jag har ett till.
Ja, okay. Men okej, nu.
Okej, okay, Burnley är svår att spela mot, men vi var för bra. Det var inte de som var dåliga. Alltså, vilken jävla diss alltså. Sean Dyche kommer inte kunna sova på flera dagar. Nej, jag vet, det är värdelöst. Förlåt. Han är slut. Jag är tillbaka, Sportexpressens Premier League-podcast med mig, Sebastian E. Mattsson.
Fördragen.
Jag utesluter inte det. Även fast jag är absolutist, jag har inte druckit en droppe alkohol i mitt liv. Så jag kanske missbrukar ecstasy på min fritid, det vet inte ni.
Nej.
Eller ni vet ju att jag
svagt.
Jag gör ingenting på min fritid. Ingenting, ja. Therese Strömberg är med mig, Petter Landén är här. Och vi är här.
Jag är numera den enda konstanten i den här podden nu. Jag är den enda som masar mig hit.
Jag missar ett avsnitt.
Ja.
På grund av att jag var tvungen att, jag köpte en ny mobil.
Jag är ju som Arne Weise under 30 år på julfirandet till SVT.
Mm.
Och jag är bara här för att ni har tvingat hit mig.
Kul då när vi petar Petter. Han blir så bitter så han startar en Premier League-podd i TV3 istället. Ja. Med Robert Aschberg från Alternativ Kick & Rush kväll.
Som heter Sparka och Spring.
Ja, den kommer ingen titta på. Tyvärr. Nej, vi är här för att pudla, eller hur? Ole Gunnar Solskär, vilken kung.
Det är det vi brukar göra.
Två supermeriterande segrar.
Vilken stående punkt det hade kunnat vara. Nu är vi här för att pudla.
Ja. Verkligen. Vi har fått, det var en lyssnare som skrev till mig så här att ni kommer med såna självklara slutsatser, eller ni är så självsäkra, sa han. Han sa ni kommer så självsäkra slutsatser, varför backar ni aldrig? Och då tänkte jag bara, vilken podd är det du lyssnar på?
Han måste ju höra så stötvis avsnitt på.
Det går ju inte ett avsnitt utan vi säger, ja, där hade vi fel. Där är vi idioter. Jag känner att jag står här varje dag och säger så. Vad menar? Jag tycker det är orättvist. Jag tycker att vi är den mest självkritiska podden någonsin.
Ja, ständiga live-recensioner.
Ja, exakt. Vi säger det. Vi är kassa. Om vi ska snacka lite... Vi kan väl börja med Manchester United, eller? Det var ju något av en ödesvecka för Ole Gunnar Solskjær.
Mm.
Eller?
Mm-hmm.
Två supertuffa matcher. Två segrar. Både i Manchester derbyt och mot Spurs. Vad säger vi om Ole Gunnar Solskjær och hans framtid? Och hur mycket läser vi in i de här segrarna? Therese, du skrev ju en krönika om det här. Om City-segern.
Ja.
Och där tog du fasta på någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Nämligen det att alltså, bakom de här segrarna så ligger ju matchbilder som passar United väldigt väl.
Ja.
Alltså omställningsvänliga matcher, om man säger så.
Ja, och det är ju det som är det ultimata beviset på att Manchester United har blivit ett smålag. Det är klart att det finns jättemycket i det, för de har ju gjort bra resultat, vilket jag också gick igenom lite kort, mot de övriga, om man säger storlagen och
vad hade de för stryk? Sex raka utan förlust?
Ja, exakt. Mm. Jag tror att det är två kryss och fyra segrar, om jag inte tänker helt fel.
Titta inte på mig, jag skiter i den klubben.
Jo, jag märkte det när jag försökte bolla krönika med Petter här under den här matchen. Det gick sådär.
Jag var inte på humör.
Nej.
Du hejar på Manchester City, ska vi
påminna
alla någonsin.
Ja. Nej, men det är klart att det är så. Om man ska säga någonting om de här två matcherna, så tycker väl jag kanske inte att de egentligen gjorde en jättebra match mot Tottenham. Men de gjorde en bra, man säger, första halvtimme framförallt mot City. Men det är klart att det ligger saker och ting i det. Men det är ju också som sagt, det är så här man brukar prata om de lite mindre lagen. Att det är klart att här kan det öppnas ytor för att de möter lag som liksom är mycket starkare och spelar på ett helt annat sätt och som vill gå framåt. Och United har vi gått över jättemycket att de har ju någonstans blivit ett lag. Om det är någonting man kan se i det här laget, då är det ju att det är ett lag som ska kunna gå på kontring. Mm. Och det är inte jättemycket annat som de har varit bra på.
Jag tycker också det här, det är så kul det här med, jag sa det här med ödesvecka, ironiskt, för alltså, det är så dumt hela tiden det här med att okej, nu har Marco Silva 2 matcher på sig att rädda sitt jobb. Nu har Pellegrini 1 match på sig att rädda sitt jobb. Alltså, hela anledningen till att man byter ut en tränare är för att man inte tror på honom långsiktigt. Ja. Alltså, 2 matcher ska ju aldrig någonsin fälla avgörandet.
Nej, men sen så blir man ju orolig och tänker att ibland kanske det gör det.
Alltså att det gör det på ledningshåll, att
exakt. Alltså, man har ju sett Premier League-klubbar genom åren ta så pass många dumma beslut att det inte känns omöjligt, fast det egentligen bara borde vara som ett medienarrativ på något sätt.
Ja, alltså Ed Woodward har ju inte det bästa track-recordet av alla. Han slås väl bara av Ivan Gazidis nu i din kära klubb, Milan. Hur kunde ni anställa honom? Det går också, också en gång per avsnitt. En gång för avsnitt ska jag dissa Ivan Gazidis i resten av mitt liv. Det säger jag bara. Nej, alltså det finns ju alltid ett problem att lägga så mycket i några enskilda matcher. Fast kanske för City, att i det här fallet så kanske det finns en anledning till att göra liksom en bredare analys utifrån den här matchen.
Ja, men jag
i alla fall den här säsongen.
Jag tycker det finns fog för självrannsakan. Sen så här, Uniteds första halvtimme var faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Precis som du var inne på, Therese. Jag tycker de gör allting rätt utifrån liksom ett taktiskt perspektiv.
Vad är det de gör rätt, tänker du?
Nej, men alltså att de utnyttjar, de har ju identifierat de svagheter som City visat upp hittills under säsongen och gör som så att de isolerar Citys ganska sketna försvarare för närvarande med alltså drivande tekniska snabba yttrar. Med Martial och Rashford kan ju slå vem som helst i den backlinjen en mot en. Mm. Kyle Walker kan ju utmana, men i övrigt så var det ju liksom ingen som kunde sätta emot någonting. Och det är lite, det kanske är en annan spaning, men långbollen har ju gjort lite av en comeback, eller? Mm. Känns som att United, det är ju hela Uniteds spel egentligen att slå den långa på Rashford som är just nu väldigt, väldigt bra. Eller Martial. Liverpool är inte rädda för att använda Van Dijks uppspelsfot mot en löpande Salah eller framförallt Mané. Leicester använder det med stor framgång på killar som Vardy till exempel. Och City och Guardiola vet ju om detta. Mm. De har ju fördelen av att de har sett United mot Chelsea, mot Liverpool, mot Tottenham, lag som försöker föra spelet, driva upp bollen, och att alltså så här, faran är om Rashford och Martial får lov att isoleras med sin ytterbacka. Ändå så ser jag ingen taktisk anpassning.
Och det är väl evliga kruxet med Pep Guardiola.
Ja, och hade liksom Laporte varit hel och Fernandinho kunnat spela defensiv inom mittfältet. Han gjorde Rodri en jättefin match mot Burnley, men i en sån här match där det kommer långbollar så har ju Fernandinho mycket mer dynamik. Det kanske inte hade blivit de här målen. Det är många om och men här. Men att inte liksom rannsaka sig själv och hur det har sett ut den här säsongen och försöka anpassa sig lite. Nu blir det nästan, du vet, den här dum envisheten. För att när City tar tag i spelet i andra, jag tycker City kanske är liksom det bättre laget i 55 minuter av matchen, men då har deras taktiska misstag redan bäddat för att det nästan är för sent att hämta igen.
Så att jag som Arsenal-supporter saknar den här dum envisheten, för att den tyder i alla fall på att det finns något slags vision. Ja, sen kanske man är lite så här dumskalligt trogen den visionen och lite för opragmatisk, men ja, jag önskar det fanns en sån.
Ja, nej, men det är ju också så här, man ska inte vara för snabb här, som jag varit inne på tidigare. De senaste 2 säsongerna har liksom det här spelet nästan identiskt använts och det har genererat 198 poäng. Pep Guardiola är inte slut eller någon bluff. Men här skulle jag önska bara en gnutta mer pragmatism, för att spela materialet som det ser ut just nu med alla skador håller inte riktigt för det han vill göra.
Nej, så är det ju definitivt. Apropå försvarsspelare, Victor Nilsson Lindelöf. Precis när jag trodde
minst
att jag
en
hade
gång
honom
per avsnitt.
Men jag trodde jag hade honom till slut. Jag kände att jag hade honom nere i, vad heter det, parterre. i brottningen.
Ja, ja, precis. Ja, det betyder ju på jorden på franska.
Jag hade honom nere i parterre, jag skulle precis göra en halv Nelson. Men då kommer han tillbaka och gör två av sina absolut bästa insatser. Varför? Varför är det så?
Ja, sett från din kritik, alltså det är bara att, för att liksom plåga dig. Ja, ja, det är av rent hat. I många år han har lyssnat på den här podden och sakta byggt upp det här liksom kokande, och nu är han liksom en vulkan av förakt mot dig, Sebastian.
Jag tror väl lite att det handlar liksom om att han trivs nog också bättre med de här matchbilderna. Alltså, problemet har ju ofta varit att Uniteds mittbackslinje, när han spelat med Maguire, de har liksom haft svårt att synka den i omställningslägen för de andra lagen. Mm. Nu blir det ju lite, okej, okay, jag kanske hittar på lite ursäkter nu, men det känns som att det här passar honom bättre. Hur spelar han oftast när han spelar för Sverige, där han presterar? Jo, med ett lågt sistande försvar, ofta utan stort bollinnehav.
Ja, och framförallt också, man får ge Lindelöf och Maguire lite tid också, första säsongen tillsammans. Men ja, nu när det har börjat synka lite och man har en så pass stor kille som Maguire bredvid sig, eller som man har Granen i landslaget, att det är någon som tar nickduellerna, för där kan vi ju vara rörande överens om att Vigge är ju inte en huvudspelare på det sättet ju. Han förlorar många där, och när han slipper, precis som du säger, i omställningssägen bli isolerad med en stark huvudspelare, och Maguire hela tiden hinner vara rätt för att ta dem där, så är han ju väldigt positionssäker, och brytningen på De Bruyne skott till exempel är ju väldigt bra speluppfattning av en kommande, vad är det, typ Trabzonspor-spelare. Typ.
Spelar de i division 2 i Turkiet?
Vet inte. Jag har dålig koll på under Super League.
Ja, okej, okay, men då, alltså, det räcker med att de ligger på, jag har ju uppgraderat det, det räcker med att de ligger på nedre halvan av tabellen i Turkiet, så tror jag att det kommer vara helt perfekt för...
Är det också ligan en minipudel av dig?
Nej, men alltså den här säsongen har ju, alltså så här, det går ju inte pudla kring Solskär, och jag tycker kanske inte går att pudla kring Lindelöf heller, för alltså United har absolut haft medvind de här senaste dagarna, men man ska ju komma ihåg att de är, vad är de, 2-3 poäng över Arsenal, som ju har varit urusla ganska länge. Man ska inte ta två bra matcher mot bra motstånd och liksom vända på hela narrativet.
Nej, men det är ju lite som Therese är inne på i sin krönika liksom, United är ett smålag och sånt där. Jag tänker att det här, skulle de här två eller segrarna kunna vara liksom det värsta som har hänt, för att helt plötsligt så är det PSG, ja, förra säsongen all over again. Men titta, vi slår Tottenham med Mourinho, vi slår City, Manchester City liksom, Solskär, Ole's at the wheel, come on. Och sen så blir det bara skit av det igen. Men det är ju innan detta har de vunnit så 27% av matcherna. Han har ju fått kicken i vilket jävla superettanlag som helst.
Och det är ju det som är faran också, just det här med hur mycket man ska läsa in på bara en eller två matcher, två som det är i det här fallet, och hur mycket man måste ju se det så mycket bredare än så. Jag kan ju fortfarande tycka, och jag tror att de allra flesta som tycker att Solskär inte är rätt man på rätt plats i United håller väl fortfarande med, utan alltså det är ju ganska... Man är ju väldigt, väldigt kortsiktig ifall man tycker att de här två matcherna, som sagt, jag tycker inte att matchen mot Tottenham är någon liksom supermatch av United. Jag tycker att de som sagt gör en bra typ halva matchen mot City, och att de ändå lyckas stå emot där när City, som Petter var inne på, spelar upp sig, visar ju också på att de ändå allt som allt gör en bra match, även om City blir bättre och bättre. Så det är ju svårt att säga med tanke på allt som man har sett sen han tog över i princip, eller framförallt sen han blev permanent, att de här två matcherna, nu ser man att någonting har hänt. Riktigt så är det inte, utan det måste man ju se under en längre tid i så fall.
Ja, nej, och liksom när du har så skickliga spel som Rashford ändå är, alltså han har ju ifrågasatt så det har varit upp och ner, men liksom when he hits his stride, som man säger, som han gör nu. Mm. Han bär ju egentligen hela Uniteds offensiv, och ibland räcker det ju när du kan slå upp den på Rashford och han gör det själv.
Han har ju varit en absolut, liksom, om man ska plocka ut någonting, så har ju han inneburit en väldigt stor skillnad för dem i just de här matcherna som vi pratar om. Matcherna mot topplagen och storlagen, så har ju han gjort mål eller assist i allihop, tror jag. Så att han har ju inneburit väldigt mycket för dem i de matcherna, och Det är ju klart att det är jättebra för United och det är ju superbra. Det är ju inte meningen att på något sätt liksom snacka ner de här två segrarna. Det är väl jättebra för dem. Förhoppningsvis så kan de få med sig någon form av självförtroende och energi vidare de här kommande omgångarna som är innan det eventuellt blir något litet uppehåll. De tar ju aldrig uppehåll i Premier League. Men så att det är ju klart att det är jättebra att de vinner. Men frågan är om det faktiskt är så att det har hänt något eller om det inte har gjort det.
Kan Leicester hota Liverpool om Premier League-titeln?
Nej.
Jag var inte klar än. Men det var en retorisk fråga.
Nästa punkt.
Ja, okej, vad säger du då, Petter? Sabba mitt intro du med.
Nej, men jag vill gärna höra dig prata klart, Sebastian.
Jag har typ glömt vad jag ska säga. Jo, nej. Så här, jag har sagt så här att i ett titelrace som känns avgjort så har man
där försökt... har vi omslagsbilden till det här. Ni som kan Photoshop, gör ett titelrace.
Vad är det då? Ris som håller upp
uppklädnaden? Nej, men sätt inga ramar. Jag vill bara ha kreativitet.
Okej, de bästa får en resa hem till... Nej, de bästa bidragen får Petters mobilnummer. Fem stycken vinner. Vi har försökt injicera hopp i ett guldrace som känns över. Vi har i princip gett upp hoppet om att City ska komma ikapp Liverpool, ja, eller?
Det är 14 poäng. Det är dags att släppa City som titel.
Ja, sen säger alla, om något lag ska klara det så är det dem. Men jag orkar inte säga så.
För 6 poäng, sen kanske jag hade varit benägen att hålla med.
Ja. Men det finns ett annat lag som är 6 poäng före City. Och som är 8 poäng bakom Liverpool. Ett lag som har... 7 raka segrar, va? Tror jag, lägga sammanhang. Leicester City, ledda av den eviga vinnaren Brendan Rodgers. Men Petter, du kommer nu skjuta hela deras titeldröm i sank här. Och jag ska spela djävulens advokat och säga, nej men de kommer visst vinna.
Okay.
Och Therese, du får göra vad du vill.
Tack.
Alltså jag är en hygglig imitatör i övrigt, men Pontus Wijnemo är omöjlig för mig. Så att jag tänker mer bara så här, kanalisera min inre Pontus Wijnemo.
Drick 10 koppar kaffe kanske.
Ja, bara stå här och skaka. Men om man bara tittar på deras statistik så här långt, så är det så här, de har räddat 80% av alla deras motståndares skott på mål, samtidigt som de har gjort mål på 40% av sina egna skott på mål. Bara det är liksom en anomali. Det är så högt över antal räddningar de gör och samtidigt alltså att de gör mål på så mycket fler chanser än vad alla andra lag.
Det är ett snitt som är högt över de andra lagen. De är på något sätt ologiskt effektiva.
Ja, exakt.
Ovanligt effektiva.
Samtidigt, det ska ju sägas att sen den här 9-0 mot
Southampton
så har de ju sett löjligt starka ut. Alltså i alla de matcherna så är det väldigt rimliga siffror på ett sätt. Men
10 insläppta mål än så länge. Det är...
De skulle ha släppt in, tror jag, 16 eller 17. Och de har gjort 10 mål fler än vad deras expected goal säger. Så att...
1 mål färre än Liverpool, 4 mål färre insläppta. Det är otroligt bra.
Ja, det är löjligt bra och det är ju ett extremt välfungerande lag i nuläget. Men alltså, av statistiken att döma så är de liksom för kraftigt överpresterande.
Då ska jag spela djävulens advokat här.
Mm.
Var det inte exakt det här vi sa året de vann titeln? Vi sa det att de är liksom för effektiva. Den här enkla gameplanen som Ranieri hade, alltså egentligen bara låta tjonga upp bollar till Mahrez eller Wardy och göra mål på omställningar. Vi tyckte att den var liksom för effektiv. Jamie Ward gjorde matchmål i 11 matcher i rad. Vi sa det kan liksom inte hålla. Det här är liksom en streak. Han kommer att falna säsongen går framåt. Då blev det ju inte så. Då blev det så att de tog
titeln. Men då ska jag liksom vända tillbaka det här och så här. För att Leicester är, dels är de mer välfungerande nu, de är ett bättre lag nu än vad de var då. Den stora skillnaden är att deras omgivning ser annorlunda ut. När Leicester tog titeln så var det många av de stora topplagen som var ofungerande på många sätt. Nu ställs de mot ett Liverpool som är så fruktansvärt jävla välfungerande. Och vi kan inte räkna med att de liksom tappar på det sättet. Jag kan liksom inte se det hända. De hittar hela tiden något sätt att vinna. Och då för att det liksom ska fortsätta hålla i sig med spänningen så kräver det att Leicester är överpresterande hela vägen. Mm. Även om de liksom tappar och går ner så tror jag att de klarar en topp 4 nu. För så pass välfungerande är det här laget. Men deras omgivning är bättre än vad det var 15-16.
Therese, nu vill jag inte höra några spekulationer. Nu vill jag höra konkreta besked. Och inget jamsande. Hör jag minst antingen till jamsande så stänger jag mikrofonen. Klarar...
Det kan vi ha som stående alltid i den här podden.
Klarar Leicester topp 4?
Ja, det är klart.
Och varför?
Nej, men av alla de anledningarna som Petter egentligen precis har gått igenom.
Men jag lyssnar inte, säg dem igen.
Så jävla det är så typiskt.
Det är så hemskt att det är sant. Det är 100% sant.
Nej, men precis som Petter säger, de... Absolut, man kan prata om att de överpresterar sett till all den här statistiken som är så jävla tråkig. Mm. Men samtidigt så är det ju svårt att kolla på deras matcher och sitta och säga så här bra är de inte egentligen.
Exakt.
När de vinner. Ja. Utan de är ju så bra som de är.
Det är inga oförtjänta segrar riktigt.
Nej, men precis. Nej. Utan det är ju en otrolig stabilitet. De har en, liksom en stark grund som de står på. De har en vision och de jobbar väldigt hårt för det. Sen kan man ju prata om, det är absolut inte samma sak, men om vi satt här och sa för ett år sedan eller lite mindre att Liverpool, just att det är liksom synd om Liverpool om de inte vinner ligan i år för att de är så jävla bra. Då kan man ju liksom applicera det i viss mån här också, just att Leicester är så bra som de är. De har ändå också, kanske man ska säga, lite hjälp av att där är många topplag som inte är så bra som de borde vara, inte minst Manchester City till exempel, som egentligen borde vara mycket, mycket bättre den här säsongen. Men däremot, så som Petter säger, Liverpool är ju överjävligt bra, så jag har ju svårt att se att Leicester ska lyckas gå om Liverpool, för att det skulle kräva att Liverpool började tappa väldigt mycket, och det tror jag inte. Men däremot så ser det inte som omöjligt att de skulle kunna bibehålla och ta den här andra platsen till exempel. Sen beror ju det på väldigt mycket, för att Citys lagbygge, Citys liksom individuella kvalitet och hela den biten är ju mycket bättre än vad Leicester är. Så om de får ordning på sina grejer så tror jag inte alls att det är omöjligt att City skulle lyckas gå om. Men som det ser ut nu så ser jag inte några som helst frågetecken till att det är en realistisk möjlighet för dem att ta en andra placering.
Sen så är det lite annorlunda också nu, för att jag ser Leicester som mer välfungerande än tidigare säsonger. Men de senaste tre, om du bara tittar, så har de varit bättre på hösten än på våren. Mm. Så att det kommer en dipp efter årsskiftet någonstans. Mm. Det är möjligt att de klarar av att hålla upp det bättre. Men trenderna, statistiken sett till hur överpresterande de är nu kontra historiskt, att de brukar tappa, talar ju emot att de som en rejäl titelutmanare till det här Liverpool. En liksom vanlig säsong innan alltså Peps City och Klopps Liverpool tog över den här ligan, eller man ska kalla det, hade Leicester varit en rejäl titelutmanare. Mm. Jag tror jag tyvärr inte det.
En sista fråga då. Jamie Wardy, 16 mål på 16 matcher, har gjort 8 matcher i rad med mål, minst ett mål. Han gjorde 18 mål förra säsongen, en dålig säsong tyckte vi då. Alltså, var hör han hemma historiskt? Alltså bland Premier League-anfallarna. Börjar inte med snack och säga att han är liksom historiskt bra. Han hör hemma till, för sett till hur många säsonger han ändå gjort nu. Alltså jag vet inte.
Det är så svårt. Det är också så, det är så svårt, för det finns otroligt många bra anfallare om man bara tittar tillbaka i liksom Premier League historien.
Jo. Alltså han är inte Fanistro, han är inte Henry. Det är inte det jag menar. Han är inte Drogba.
Nej.
Men är han inte, men han är Defoe kanske.
Ja, men nej, men han är kanske mer ändå på något sätt. Det finns ju något slags det finns ju någon Cinderella-story, det finns någon liksom inspiration i det här. Alltså det blir väldigt mental tränare nu, det börjar jag fruktansvärt mycket om ursäkt för. Deras optimism är jättesvår för mig att hantera. Ja. Men att ta inspiration av för så här fotbollsspelare, framförallt i en tid när jag tycker att vi blir snabbare och snabbare med att döma. Helt plötsligt, som vi är inne på, i Solskjaer nu kung för att han har vunnit två svåra matcher. Men Vardys liksom Premier League-debut kom ju sent. Liksom. Mm, mm. Och i en tid då man tänker att det inte ska gå att ta de här kliven och fortsätta ta de här kliven han gör. Mm. Det tycker jag är egentligen det häftigaste, att han liksom bara tog det in i stride. Så att säga.
Men sen så lider han väl kanske lite också det som är grejen med att vara bra i Leicester, just att det är i Leicester, att jag tror att han lider lite av att man kanske inte tar det på riktigt så stort allvar som om han hade varit så här bra i Arsenal eller i United eller, alltså så är det ju egentligen i alla ligor överallt, och det är ju samma sak som ja, men till exempel att det finns en diskussion om att jobbet i Arsenal eventuellt då är ledigt beroende på vad man tänker med Ljungberg. Ja, borde inte Brendan Rodgers gå dit? Det är ju så, varför skulle han göra det nu när han har det så otroligt bra med Leicester, men att man hela tiden tänker att Leicester liksom inte riktigt är på riktigt för att det är Leicester. Så det kanske, liksom, när man pratar om Vardy och vart man ska placera honom, om man ska börja kolla historiskt, vart hör han hemma bland anfallarna, så kanske han som sagt lider lite av att man kanske plockar ner det lite just för att det är Leicester han har presterat.
Ja, men kan det inte bli någon Antonio Di Natale? Nu är jag ute på riktigt djupt vatten här.
Och det är Nese.
Ja, exakt. Men han var väl liksom aldrig någon riktigt så här större klubb på det sättet. Mm. Alltså det känns ändå som att han har fått upprättelse efter att han har liksom lämnat fotbollen, lite på samma sätt som Göran Persson.
Men var inte Dina Tall är ganska sympatisk? Var det hämmas ju också lite av att man tycker att han är lite av en tönt och för att han
fast är han det? Jag gillar hans lite chat shit get banged.
Jo, men sen är han ju rasist också.
Ja, nej, och det är jag inte för. Nej. Det är inte det jag påstår. Men det
jo,
finns
var precis det du sa.
Ja, det är exakt. Ja, I've been found out. Nej, men det är samma sak. Jag gillar de här lite korkade, liksom för, alltså, det är lite de här La Manga-britterna, liksom. Samma sak med Jordan.
Ja, men det är jag. Jag är ja, definitivt en La
Manga-brit. Ja, men det finns ändå någonting lite härligt att det finns plats för dem i Premier League fortfarande. Samma sak med Jordan Pickford som jag har berättat den förut, men på VM där alla hade namn, alltså på sina skor hade de namn på sina barn eller fruar, och han hade bara get your rave on.
Ja, och det är väl vårt budskap till listan också.
Sebastian E. Mattsson säger get your rave on. Ja.
Ni vet vad jag står för. Nyhetssvep.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. VP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Graham Souness. Vad brukar jag säga om honom?
En inspirationskälla. En andra fader till dig.
Mm, det brukar jag säga när jag är full. Tänkte jag säga, men jag är
absolutist. Ja. Det är många motsägelser idag.
Graham Souness är ju inte jättebright. Han har någon märklig agenda mot Pogba som vi inte står bakom. Så man blev så chockad när han i samband med att Rainbow Week utannonserades, där alla Premier League-klubbar, hela Premier League i stort, går ut och visar stöd för HBTQ-rörelsen. Plötsligt kommer en ganska vettig och sund monolog om hur han liksom hade kommit förbi den här homofobin som han upplevde när han växte upp i sin generation. Vi ska spela lite ur det och ja, vi gör det helt enkelt, så ska vi snacka sen.
I think football has not created an environment where anyone would feel comfortable and confident about saying look, I am gay. There must be gay players and bisexual players playing in the Premier League. There has to be. I came from a generation, from a time in our football where it was, I'll say it, extremely homophobic. You know, the banter in the dressing room. Yeah. But 9 months ago, I came down and took part in the parade here. And it was enlightening. I mean, I learned so much and it changed my attitude.
The Brighton Pride.
The Brighton Pride. And it was a fabulous day out. Okay, it was sunny. It was mobbed. There was, I don't know how many people, tens of thousands of people there. And I found that extremely educational, and it was a thoroughly great day out, and I would tell anyone if you want to learn more, come down here for that parade, and you'll go away with a completely different opinion.
Ja, ni hör ju, Souness liksom berättar om att han gick på Pride-parad i Brighton och plötsligt fick upp ögonen för dels att HBTQ-människor är vanliga människor, vilket i och för sig. Men man får ge honom, han är från en generation liksom som, ja, där homofobin är norm mer eller mindre. Och dels fick upp ögonen för hur mycket homofobi det faktiskt finns i hans omgivning liksom. Och han, ja, jag tycker han säger det ganska så här. Det är inga svåra teoretiska resonemang, men det ska det inte vara heller. Utan han pratar liksom som en vanlig människa. Och jag vet inte, det här är första gången jag känner varma känslor på honom.
Ja, men alltså, det är som du säger, det är ingen analys som får vad ska man säga?
Ebba Witt-Brattström sitter inte och antecknar och tänker, jävlar vilken bra queer-teori det här är.
Alltså. Oj, han har öppnat helt nya dörrar. Alltså, ja. Men det är lite som man skulle känna kanske om ens farfar bara liksom
sa. Plötsligt kom ut och sa, jag ska på mig en rosa t-shirt nu. Mm. Jag stöttar det. Exakt. Det är en fin farfar, Graeme Tunis.
Mm.
Ja. Bättre betyg kan vi inte ge dig.
Nej, verkligen inte. Nu gäller det bara att han håller i det.
Nästa vecka kommer
han ju säga någonting riktigt sjukt om Pogba. Så är det såklart.
Ja. Apropå farfar. Jag kommer inte på någon övergång.
Ja, men snälla.
Du får
ta den tid du behövs.
Okej, ja, Raheem Sterling har väl en farfar och han fyller 25 och han hade en födelsedag. Jag har ingen övergång.
Inte hans farfar väl?
Jo, vad pratar du?
Hans farfar kan inte fylla 25, där sätter jag faktiskt
ner foten. Nej, jag menar att Sterling har en farfar. Aha. Och vi ska prata om hans 25-årsfest.
Ja.
Häng med nu, Petter.
Ja, förlåt.
En gångs skull. Vad var det för tema på hans 25-årsfest?
Ni får gissa. Nej, ni vet ju, det är inte
du sa det här till oss.
Gissa, det var det första du sa till oss.
Jag ser framför mig någon litterär klassiker som blivit film med Leonardo DiCaprio.
Om jag säger F. Scott Fitzgerald.
Ja, det är Great Gatsby.
Det är Great Gatsby.
Ja. Ja, okej. Okay. Det känns väl, det har varit coolt om Sterling gick ut och sa, ni får bara klä er efter boken. Filmen tar jag inte med tång. Jag tror inte han sa så, va?
Nej, det var inte, jag fick ju inte, min inbjudan kom nu bort i posten. Ja, så okay. Jag är inte helt hundra. Det är de här
Postnord-typerna
som
brukar vara på Kicking Rush när vi också har fester. Men trist att vi använder samma posttjänst, vi och City.
Men jag känner mer och mer att mitt bidrag till nyhetssvepet är hur olika Manchester City-spelare ser ut. Men ja. Det är ju mycket av det som upptar min liksom, betänketid på dagarna.
Så är det faktiskt. Du skickar obscent ofta bilder på City-spelare och typ skriver, kolla hur de ser ut.
Ja, det är ju egentligen, det visar ju jag att jag en dag kommer att bli en farfar.
Ja, verkligen. Du dömer människor.
Ja, och det ska jag göra nu också.
Mm.
Jag skickade ut på Twitter där jag delade hur de såg ut och jag ska säga att Raheem Shaquem Sterling, Shaquille, inte Shaquem.
Shaquille som Shaquille O'Neal.
Exakt, Sterling. Är elegant snyggt klädd i en vit kostym med vit jacka med päls, oerhört snyggt.
Vem är han ska vara i filmen eller boken?
Han ska vara Shaquille Sterling.
Okay,
det är lite av en biroll, men jag förväntar mig inte att det
måste ha strukits, det kanske finns ett alternativ manus till Fitzgeralds bok.
Gabriel Jesus ser ut exakt som Mr. Potato Head, det är nästan läskigt.
Jag minns inte heller honom i boken, återigen, kanske i barnboksversionen.
Ja, exakt.
Mr. Potato Head gör.
John Stones kommer som Peaky Blinders.
Ja. Det här är ju inte en Gatsby-fest, det här är ju ingenting.
Det stod det i inbjudan.
Ja, okay.
Och Bernardo Silva, som gång efter gång när sitt spelare får ranka de sämst klädda i klubben, så är det alltid han som dyker upp.
Mm.
Och han kommer ju bara i en sketen kostym, vilket är ett rejält minus. Men
ja, det är väl jättebra.
Som en följare uppmärksammade, John Stones snusar, vilket han avslöjar här. Man ser snusdosan i hans kostymbyxor.
Ja.
Och det är det jag har att berätta, förutom att Ederson ser ut som att han är döende.
Okej, så nyhetssvepet är så att John Stones snusar. Kom ihåg vad ni hörde det här först. Ja, det där var, det var en lång uppbyggnad.
Det kan vara det svagaste vi någonsin har gjort i den här podden. Ja. Och då gör vi svaga saker precis hela tiden.
Jag vill säga, jag bidrog med en jävla punkt i alla fall.
Ja, det är faktiskt. Vi satt där i panik och han bidrog. Jag backar direkt. Jag tycker det var jättebra det gjorde du. Apropå bra saker. Van Dijk är en bra mittback. Lite bättre övergång den här gången ändå.
Ja, lite.
Ja. Han blev intervjuad i samband med Ballon d'Or-galan.
Det betyder gyllene boll.
Gyllene boll.
Ja,
ska du gå och translatea det också?
Eller? Ja, gör det.
Det är en jävla tur att du är här.
Ja, fy fan vad fint. Ja. Van Dijk är ändå en av de mer vältaliga fotbollsspelarna på den nivån. Det känns som att jag gillar att lyssna på Van Dijk.
Men var väl Troy Deeney som hade någon sån här lång harang att han hatade Virgil van Dijk för att han var bra på allt som avslutades med he even smells good.
Men han är väl typ bättre på engelska än vad Troy Deeney är. Det är det som är grejen. Han drog ett litet skämt om Cristiano Ronaldo, vilket man inte egentligen borde göra, för det finns ingen som utstrålar så mycket humorbefrielse, om det är ett ord, som den gode Ronaldo. Han skämtade, det var någon som sa så här, nu är inte Ronaldo här, nu slapp den rival. Och då sa Van Dijk, han sa så här, var han verkligen en rival då? Vilket känns som en drift med att alla vet att Ballon d'Or betyder så oerhört mycket för Ronaldo.
Mm.
Mer än någon annan fotbollsspelare i historien, tror jag. Men ganska så här, ett ganska så här harmlöst skämt. Ronaldo själv kommenterar inte. Däremot skickar han då sin sin, men kan vi,
kan vi bekräfta att det är Ronaldo som har beställt en hit då? Eller om det bara är...
Okej, okay, men det är, vi, ni vet att det ofta är så att oftast är det Dolores Aveiro som går ut.
Mamma.
Ja, mamma. Nu var det Katja Aveiro som går ut.
Det brukar ju vara Neymars syrra. Brukar inte hon vara väldigt sådär så fort det är någonting med Neymar att hon går ut? Så att det kanske Ronaldos syrra har blivit lite inspirerad här.
Ja, det kan, alltså, absolut, det kan ju vara. För när jag läser inlägget från Katja Aveiro som är, ja, det är kanske 5000 tecken långt. Så verkar det ju på något sätt vara... ska man säga, genuin känsla bakom det. Bla bla. Jag kan läsa lite här. Look my dear Virgil, bla bla bla.
Bra början.
I mean, jag vet inte vad ska börja. I think there are people living completely frustrated and out of reality. So, to such humility. Jag tror inte engelska är ett första språk. It is right and known that Ronaldo will not win tonight's award. Although I won important collective titles. Menar hon sig själv då, eller? Eller menar hon Ronaldo då måste hon göra?
Måste hon mena Ronaldo eller? Jag vet inte, inte vad hon kanske är typ superbra på taekwondo.
Ja, ja. Look my dear Virgil, that Cristiano Ronaldo, that opersonligt att sätta för sin bror. Was tri-champion in the country where you've been playing for years and you still couldn't get your hand in the can. Det här tror jag hon har missförstått.
Det måste vara något så idiomatiskt uttryck på portugisiska.
Inte vunnit titeln. Cristiano was not even the best player and best scorer in the country where you play Virgil. Lite hårt mot Van Dijk att han inte har vunnit skytteligan.
Ja, det är faktiskt är lite tufft att kräva kanske.
By the way, I was even much younger than you. Hon kan inte mena sig själv.
Men i alla fall, nu fattar vi vad det är hon är ute efter.
Ronaldo is 5, Virgil. Han är för ung. Nej, okej, han menar att han har vunnit 5 Champions League. Okay. And this Ronaldo and his companions with the chest crushed your orange in a final. Jag tror först att jag menar statistikel, men det är ju orange är ju
holländskarna.
Ja, ja. Okej, vad tycker vi om det här? Är det lika elegant som Colleen Rooney's? det här är snäppet fulare.
Ja, jag blir också så här förvånad. Oavsett om det är hennes genuina känslor eller om det är Ronaldo som har beställt en hit via henne. Mm. Hur småsinta kan de här människorna vara? Vad spelar det för roll?
Alltså det är väl väldigt superkänt att det här är så jävla viktigt för Ronaldo och hela de här grejerna. Och det är så jävla tröttsamt. Alltså det är därför det är helt jävla omöjligt att tycka om honom.
Ja.
Alltså det är liksom, du är en av världens bästa spelare förmodligen genom tiderna. Mm. Okej. Okay. Och det är bra så. Du behöver liksom inte hävda det här hela tiden också.
Nej, det är otroligt Napoleon-komplex alltså. Och för, jävligt töntigt.
För om vi jämför med då med Zlatan som ni känner till, tror jag. Alltså han är ju också...
Det ringer en liten klocka.
Nej, men han är också en lika utpräglad vad ska man säga, individualist som Ronaldo. Mm. Men han har ju ändå på något sätt en distans och han går... som gör att det är ändå lite, jag kan trötta på Zlatan också, men det blir ändå lite mer charmigt än det här, just för att det är som jag sa, så oerhört humorbefriat alltihop.
Ja, alltså
jävla
i Zlatans uttalanden som jag också håller med om kan vara väldigt tröttsam, framförallt det där med lejongrejen, ja, var helt otroligt. Men det finns i alla fall ett försök eller en ansats till någon slags glimt i ögat i de flesta fall. Här är vi ju, som du säger, väldigt långt ifrån.
Det finns ingenting.
Alltså det här med, eventuellt att vi inte förstår det här med hand in the can, det kan ju vara
Jag tror inte det var en skämt. Jag tror inte det var en ordvits.
Nej, men det är klart att jag har verkligen ingenting emot att man att det är viktigt för en trots att man spelar en lagsport, att det är viktigt för en att man individuellt är den bästa eller en av de bästa eller vad det nu kan vara. Jag har verkligen inga problem med det. Det tycker jag är bara typ rimligt att man strävar efter att vara världens bästa fotbollsspelare. Det är väl fullt rimligt. Och är man det så tycker jag också att man ska kunna få säga det. Så det är liksom inte det, utan det är bara som, det är så jävla icke-elegant jämt. Alltså det är bara så jävla...
Det förstör så mycket av hans liksom
så
utstrålning.
Pajigt,
det här egentligen bara skulle kunna, vi skulle kunna liksom nöja oss med att konstatera att han är en jävligt bra fotbollsspelare. Men ja, det blir inte
jag
så.
Förstår. Ja, nej, men det är väl det drivet som har tagit honom dit han är idag, I guess. Mm. Ja.
Klipp!
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Genomgångsmatch. Matchgenomgång.
Vi kan börja med att snacka Burnley och Tottenham. Ska vi nämna Sons mål först kanske?
Ja.
Årets mål, vad säger vi? Vad säger vi? Vad säger vi?
Det är väldigt,
du fick inte hålla på och jamsa. Jag fick inte det, då
nej,
var inte du det.
Det är faktiskt sant. Nu, sluta jamsa nu.
Nej, det är inte årets mål.
Vilket är det då?
Det har inte kommit än.
Okej.
Okay. Alltså jag så här. Det här är en konstig åsikt på något sätt. Men jag tycker dribblingsmål blir typ alldeles årets mål för mig. För jag tycker inte de är lika estetiskt tilltalande som snygga skott.
Jag håller med.
Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker bara det ger mer tillfredsställelse att kolla på ett riktigt snyggt skott.
Ja, alltså det är sjukt imponerande att liksom transportera bollen på det sättet han gör. Men om man jämför, alltså, och nu vet jag att jag sätter en jättehög ribba, men så här liksom läx de här mest kända dribblingsmålen, Maradonas, Messis, Zlatans mot, vad är det, nackbredan när han är i Ajax.
Just det.
Alltså då är det mer att han faktiskt lurar bort sina gubbar. Mm. Alltså sån är bara snabbare än dem.
Ja, han slår bollen framför eller, sig.
Ja, och det är så här bara och bara. Mm. Men
det är imponerande i sig, men
det är inte årets mål. Ja.
Nej, det hade varit årets mål om det var Arsenal-spelare som gjort det. Nu är det bara topp 5 skulle jag säga. Ska vi säga något mer om återigen, pudla. Vi sa att Mourinho skulle stabilisera Tottenham men kanske inte göra fler mål.
Det är konstigt.
Vad har han för snitt?
Det är ett konstigt alltså sätt du säger jag, Sebastian. Det låter som att det börjar med ett V och slutar med ett I när det ska vara jag.
Ja, ja. Ja, vad ska man säga? 5-0 mot Burnley på hemmaplan. Kane är fantastiskt bra. Sissoko har börjat göra mål.
Ja, det är ju
från ingenstans. Det är helt obegripligt.
Ja, men det måste vara liksom första tecknet på att jordens undergång är nära anförstående liksom.
Ja, alltså det känns som att det är de första hästarna.
Det är väl mål i två raka dessutom.
Och också allt det här med Eriksen på bänken.
Ja.
Det känns som att Mourinho, även om han säkert har höga tankar om Eriksen, är väl på väg att fasa ut honom. Han lär väl lämna i januari. Mm. Och ja, det ser väl bra ut.
Det är ju också så här att Dele Alli funkar mycket bättre som en Mourinho-tia än vad Eriksen gör. Och Dele Alli har ju sett jättebra ut. Ja. Så det är inte så mycket att säga. Eriksen, det är spännande. Han är så pass gammal också. Så att det är lite svårt att säga att typ Real Madrid som det snackade så mycket om, de värvar ju främst ungt.
Ja.
Och har väl liksom redan spelare. Jag tänker på en sån som Isco som tangerar. Jag är inte hundra på att det är Barca heller, så det ska bli jäkligt spännande att se var han tar vägen egentligen.
Ja, jag tror inte han är helt nöjd med läget överlag.
Nej, han har väl satt sig lite i det själv också.
Ja, verkligen.
Everton mot Chelsea. Den fina Duncan Ferguson fick ju en kanonstart där på Goodison Park. 2 mål av Calvert-Lewin. Och Chelsea har det lite tuffare nu. Och en som har det väldigt, väldigt tufft är Mason Mount, som vad jag kan läsa av har blivit syndabocken bland fansen. Väldigt hårt ansatt. Trots att han liksom hade en bra början på säsongen. Och han är ju liksom, han kommer ju från Championship. Så det känns ju som att, jag vet inte. Lampard vill ju satsa ungt. Han vill ju bygga kring Mason Mount som han ju plockade, eller va, plockade inte in, men han gav honom ett nytt kontrakt, visar förtroende. Men det kanske kan bli tal om att vila Mount lite bara för att lätta på pressen kring
honom. Ja, men killen är 99. Det här är ju verkligen ett fall av, som vi var inne på innan, med att det går liksom för fort.
Ja.
Alltså att den här ryggradsreaktionen är alldeles för snabb. Alltså Mason Mount var ju liksom nya Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes och alla andra i ett för 6-7 matcher sen liksom. Ja. Så tämjer lite, säger jag till alla engelska trollkonton med 13-åringar som lyssnar på den här podden.
Ja, det alienerar ju 90% av våra lyssnare nu. Så jag står inte bakom den här attacken, alla 13-åriga troll. Jag älskar er. Therese också, det sa hon innan vi började spela.
Ja, verkligen.
Apropå kärlek, West Ham United.
Nu har vi börjat komma igång.
Ja, men det här är inte helt fel. West Ham förlorade mot Arsenal. Arsenal hade ingen bra första halvlek, en bra andra period med den fina Gabriel Martinelli, som är ju det enda som ger oss hopp just nu. Nicolas Pepe gör mål, snyggt mål, och passar fram till Aubameyang. Men framförallt det jag vill ta fasta på, och om Noah var här skulle han döda mig, men oavsett om det är bra, alltså oavsett om det har någon reell effekt eller inte, så tycker jag det är skönt att se att till skillnad från den här kylan som existerade mellan Emery och spelarna, speciellt i slutet, så är det skönt att se att Ljungberg går runt och så här, verkar vara genuint omtyckt av alla där. Speciellt alltså sin akademikids, Nathan Niles och det gänget, och även Chambers som inte är akademiunge, men han är liksom, han kan ju Ljungberg bättre än de flesta andra. Att det är,
är det som är grejen här? De kan Ljungberg, inte så här, åh, han kan klubben. Det är så här, spelarna kan Ljungberg.
Ja,
är det som är...
ja, men de vet ju vem man är. Och ja, men de vet
är det som är framgångsreceptet här?
Nej, jag vet inte.
Alltså, om det blir någon jävla framgång, jag har inte sett det.
Nej, men alltså, jag säger inte ett framgång. Jag vet inte om det kommer få dem att spela bättre nödvändigtvis. Jag tycker bara det är fint att se. En klubb som är omgiven av så mycket negativitet på alla håll nu, så tycker jag det är fint att se att det... Okej, nu har i alla fall en tränare som spelarna tycker om. Och de ser inte glada ut.
Ja, men det är klart att det är så. Och det är skillnad på när du i egenskap av en Arsenal-supporter säger det. Eller om en person i egenskap av expert hade suttit och sagt i en studio att det här kommer bli tippen toppen, för att man ser ju att de... För det var ju så det lät innan också, att alla gillar ju honom så mycket och han gör ju så mycket som man inte får cred för nu när han jobbar med Emery, bla 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 bla. Det är ju en helt annan sak vad det kommer ge för effekt, men jag kan fatta den grejen att det känns skönt. Jag hade också velat att det fanns någon form av positivitet.
Det är som när Mark Hughes fick sparken från City och det sa...
Sörjer det fortfarande?
Nej, men det sa att Craig Bellamy gick upp till ägarna och skulle typ hota dem eller med våld så här, ni måste låta dem stanna. Mark Hughes skulle ju såklart få sparken även fast han var omtyckt av spelarna. Och Ljungberg, jag säger inte att Ljungberg ska få förtroende för att han är omtyckt av spelarna. Jag tycker, som du sa, Therese, jag tycker bara var fina bilder. Och jag känner mig glad för
men det är ju det, alltså det är ju egentligen att titta på samma sak med Duncan Ferguson och den här kramen med bollkallarna. Alltså när det har varit tungt ett tag och få liksom bara den här förlösande segern och se passion och glädje och det är samma sak när Ljungberg kramar om spelarna efteråt och det är så här. Det finns ju ingenting som säger att nu kommer vändningen.
Nej, det är mot ett jättedåligt West Ham som är ju
det öppna laget. Även om Everton säger mot ett bra Chelsea som förvisso har liksom lite av en formsvacka, så bara just den stunden, de känslorna är ju mycket liksom det sport handlar om. Så jag förstår att man tar fasta i och njuter av den isolerade händelsen.
Ska vi snacka lite mer, vi går igenom City och United och den tråkiga aspekten som på något sätt...
City-förlusten, ja. Nej, det var dumt att med förminska, för jag vet vad du ska prata om. Förlåt.
Usch. Nej, andra gången.
Jag tänker på en viss Fred och hur han blev utsatt. Berätta mer, Petter.
Ja, även Lingard ska ha blivit utsatt.
Berätta om uppföljningen också.
Ja, så här. Det är säkert många som har sett liksom det här utspelas både när matchen spelades och på sociala medier i efterhand. Men i den andra halvleken, Fred ska gå ut och ta en hörna och det börjar flyga in saker. Tändare, mynt, flaskor och så vidare. Och tv-bilderna fångar upp en man som väldigt, väldigt tydligt gör apgester. De trodde man först bara var riktad mot Fred. De kan ha varit riktad mot Lingard också. Flera spelare i United säger att de blivit utsatta för rasismen. Det blev ju såklart en väldigt stor snackis. City tog ju tag i det direkt och menade att den här personen kommer att stängas av på livstid. Dagen efter så grep sig en man. Manchesterpolisen vägrade säga vem det var, men alla stora brittiska medier pekade ut det som han som hade fastnat på film. Hans eget försvar i förhör med polisen är att jag skulle bara stoppa händerna i fickorna. Det är ett, i mina ögon, ganska svagt försvar. Och han kommer ju, oavsett vad de liksom rättsligt kommer fram till, utanför, vad ska man säga, fotbollens lagsystem, så kommer ju City stänga av honom. Detta ledde till att Gary Neville, som man ändå får säga ganska vettig person, pratar om samtalsklimatet i stort, och det har vi ju varit inne på allihop, att det här är liksom inte någon slags isolerad sporthändelse, att det förekommer rasism på läktaren i allt från Rumänien, Italien till England till Sverige. Utan det handlar ju om ett samhälleligt problem som man måste ta tag i, och han riktade väldigt hård kritik mot Boris Johnson och sättet han pratar om icke-engelsmän, eller hur vi ska kalla det.
Ja, exakt. Alltså att fotbollen är en spegling av samhället helt enkelt.
Ja, det är väl bara helt sant.
Ja, det är verkligen. Jag tycker det är så läskigt med sånt här. För jag är svårt att säga att den här personen kom till den här matchen och tänkte, så fort det kommer en svart spelare till en hörnflagga typ, så ska jag skrika eller göra en gest.
Nej, men det är en ryggmärg.
Exakt, och det är det som gör det så läskigt. För då kan man tänka att det finns i betydligt fler människor än vad man tror. Alltså det är inte bara de här vitarisk motstånd människorna, utan det finns inte varstans.
Jag tror Filip Hammar kallade det för frukostbordsrasister. Ja. De som sitter och äter filmjölk och bara hasplar ur sig någonting för att det ligger top of mind. Och det här är, alltså det kommer ju jättemycket, och jag förstår det liksom i den ryggmärgsreaktionen, ilska från United-håll mot City, Exakt. Alltså fanshåll, men det här är liksom verkligen inte en isolerad incident. När United mötte Liverpool för 6 veckor sedan så var det en United-supporter som blev utkastad för att han hade häcklat Trent Alexander-Arnold. Mm. The Guardian skrev om det. Senare i Burnley mot Tottenham så var det ju en 13-årig grabb som blev utkastad från arenan för att han hade häcklat Son rasistiskt. Mm. Så att det här är ju liksom en folksjukdom, om man säger, egentligen. Något som genomsyrar hela samhället.
Ja, och det är väldigt lätt att peka finger mot Italien, Rumänien, Spanien och alla de här usual suspects. Men vi, alltså sen Sterling mot Chelsea, alltså det finns så många exempel även i England.
Ja, men Tammy Abraham utsattes för av sina egna fans när det gick tungt i början. Ja,
exakt. Så det är ju såklart ett rikstäckande, globalt relevant problem helt enkelt.
Mm. Men det var skönt att se på något sätt att, alltså nu talar jag också i egenskap av City-support, att de så oerhört snabbt, alltså matchen hade nästan inte hunnit ta slut innan det kom ett club statement. Ja. Att det är så här, det här har vi nolltolerans mot, vi ska identifiera honom och stänga av honom på livstid för att vi tolererar inte det här. Och det är så, du måste agera kraftfullt mot det, för att börjar man liksom vackla i det här så, alltså, för att de här killarna som spelar ska ju inte behöva utsättas för det på sin arbetsplats. Nej. Alltså om man ska säga det rent krasst, skulle man som vi utsättas för kränkningar på vår arbetsplats så skulle ju det bli en jättegrej och skäl till uppsägning för den skyldiga parten, så att säga.
Mm. Här jamsar du faktiskt inte. Jag håller inte med. Han slutade jamsa här.
Imponerande.
Han var faktiskt bra.
Ja, även solen har sina fläckar. Det är tvärtom. Även en blind höna.
Även en blind höna hittar ett riskorn. Titelriset. Där har
vi det. Nu måste vi nästan avsluta för att ramberättelsen blev så perfekt.
Med den märkliga, det är väl inte ens riskorn, det är väl ett korn. En blind höna efter en korn. Ja. Med den märkliga lingvistiska, vad ska man kalla den? Volten. Ja. Så rundar vi av det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Säg hej då till oss.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.